är det väl.
Woo! Jul!
Jul! Julen närmar sig.
Vilken stämning.
Välkomna till Samtidigt, som vi tror är onsdagen den 22 december. Vi spelar in en tid i förväg, så att allting kan ju hända. Men det är i alla fall runt jul, och det kan man se på Linus Bylunds mössa. Välkommen.
Tack.
Och Dick Erikssons mössa.
Just det.
Välkommen du också.
Tackar.
Jag heter Erik Dahlin, programledare, och sist men inte minst ett stort välkommen till Rebecka Fallenqvist.
Tack. Ja.
Tack, kul att vara här.
Ja, men
första gången.
Ja, det är väl en av första gångerna som du är intervjuad i ett sånt här längre sammanhang, eller?
Ja, mer eller mindre, för att jag har faktiskt tackat nej till en hel del intervjuer, men det var Aftonbladet blev den lite längre intervju med. Men ja.
Hur skötte de det efteråt?
det var en väldigt flummig...
kulturartikel var det, va?
Jo, just det. Precis. Det var ganska flummigt inslag. Där den här Tone Schunnesson då skulle egentligen bara beskriva känslan av att bara träffa mig, och hur kan hon vara så arg men samtidigt glad, och varför är hon inte rädd men samtidigt så orädd. Det var väldigt, väldigt på en estetisk nivå.
Men det var
nivå.
Då ni nu tänkte jag säga ett engelskt ord. Vi försöker hålla oss till svenska begreppet. Det var då ni låg i bakhåll på henne och filmade henne.
Ja.
Just det, riktade, hon skulle titta på dig.
Precis.
När du gjorde ett inslag från sidan och kameran riktades mot henne. Ja, just det.
Det var väldigt roligt och påhittigt av oss på Rik, skulle jag ändå säga. Jag tror inte det har skett så ofta i svensk.
Men hon klarade ju av det. Hon vinkade och så där.
Ja, hon vinkade, men hon var inte jätteglad efteråt. Ja, hon var väldigt obekväm.
Det kan man förstå.
Men fick du känslan av att hon liksom gav sig in i fiendeland här? Liksom, att hon trippade lite grann på... För hon var här på
Riksdagen.
Precis,
och det var det som jag tror att hela artikeln gick ut på. Var att hon skulle då komma hit och det skulle vara så himla främmande. Och gud, vad läskigt att vara i den här... sfären av alternativ media och så här. Så ja, men det var det inte, för att det var väldigt glatt stämning.
Precis.
När hon var här.
Precis.
Så hon kunde inte riktigt gå hela vägen, att det var domedagen liksom. Hon hade fotograf med sig.
Hade ni gömt undan alla de här barnen som ni slaktar i källaren?
Och det var det som var väldigt roligt, liksom, att hon la märke till det, för vi hade både barn och hundar
här,
springandes. Vilket hon la till i sin artikel. Bara, ja, det visade sig att barnen inte ens grät. Typ som att barnen bara skulle gå runt och gråta för att de var på Riks. Liksom.
Ja. Men hur många barn var det här då?
Det var mentalitet, lite fler. Men ett fysiskt barn var det ett. Ja. Vera då på något år.
Ja. Mm. Mm. Ja, men nu det här, när vi har gäster, då brukar vi inte liksom intervjua.
Nej.
Utan vi brukar mer ha så här, samtal liksom. Men med det sagt så vill jag ändå ställa lite bakgrundsfrågor.
Ni är välkomna att diskutera dem ihop med mig.
Ja, härligt.
Ja.
Nej, men att du är från Skåne, det hörs ju från en mils avstånd ungefär. Men du är också, du har en bakgrund i Rumänien, eller hur?
Jag är född och uppvuxen i Sverige, men mina föräldrar kom ju från Rumänien de flydde då ifrån Rumänien på 80-talet någon gång. Jag kan inte exakta detaljer, men det var ju då under diktaturens tid med Ceausescu, som var innan han blev skjuten eller avrättad. Då,
så... Det var 89, va?
Ja, precis. Så de flydde där några år innan till Sverige då. Så det är väl en ganska... Ja. Har du läst min Flashback-tråd, eller var det så du hittade?
Nej. Det är väl, ja, vi alla fyra känner ju varandra, liksom, så att det har ju kommit fram i något sammanhang.
Du har råkat säga hej, hej.
Ja, precis. Nej, men ja, och det tycker jag är väldigt, jag är väldigt glad för det. Jag tror att jag kan alltid använda det som ett positivt exempel på lyckad integration, skulle jag väl säga. Så här, livslevande exempel på att assimilation funkar och att det är ett krav och bör vara ett krav.
Ja. Men det var ju, de flydde ju från kommunism.
Mm.
Så att det, tror att det har påverkat din politiska ditt politiska ställningstagande?
Just kommunismen ligger inte så djupt rotad att det skulle ha påverkat min uppväxt. Liksom. Men jag vet att det som verkligen har påverkat min uppväxt har ju varit mentaliteten kring att Sverige har mottagit oss med öppna armar och gett oss liksom ett bra liv. Därför ska vi, då jag och min storebror, vara väldigt tacksamma och kämpa för det här landet och ge tillbaka och bidra och vara goda samhällsmedborgare och verkligen bli svenskar då.
En fråga. Jag upplever ju, nu känner jag inte jättemånga rumäner, men om man räknar in en massa liksom länder i Östeuropa, så jag upplever att det finns en så här grundläggande mentalitet som är starkare när man kommer från de länderna, att ifrågasätta konsensus och makten. Har ni tänkt på det?
Mm.
Att inte liksom jamsa med etablissemanget.
Mm. Ja, precis. Jo, men den första person jag träffade som sa att han röstade på Sverigedemokraterna, det var en som hade flytt från Tjeckoslovakien 68.
Mm. Precis. Det, men det är ju också, Rumänien har ju haft och fortfarande har ju väldigt mycket korruption.
Mm.
Alltså, och framförallt då när det kommer till politiker. Alltså de här nyhetsinslagen som jag ser när jag åker hem till föräldrarna och det är så här rumänsk tv på. Det var en politiker någon gång som... Jag kom hem, ganska rolig anekdot bara, men jag kom hem till föräldrarna och då var då tvn påslagen. Och då var det en man som stod och dansade och slängde så här pengar runt omkring sig. Och så var det lite kvinnor i bikini som stod så här runt omkring och dansade. Och så var det någon slags Porsche eller någonting i närheten. Så frågade jag, men gud, vad är det de firar på tvn, frågade jag. Och då sa mina föräldrar, ja men det är avgående premiärministern. Så då hade han avgått den dagen och så skulle de fira. Och det var bara så här mentalitet. Det är väldigt skillnad på politiker i till exempel öststater i jämförelse med svenska politiker.
Ja, men vad pratar de för språk där? Rumänska, va?
Ja.
Ja, det heter så. Ja. Mm. Ja, kan du det eller?
Ja.
Ja, okej. Okay.
Det kan jag, flytande. Jag är inte så bra på att skriva och läsa, men jag kan tala det flytande. Det gjorde vi mycket hemma.
Det måste vara svårt att lära sig skriftspråket om man inte bor där.
Ja,
alltså fullt ut.
Verkligen. Och fokuset var alltid att lära sig att bli bra på svenska istället. Det var ju så här...
Och så blev det skånska.
Ja, så blev det skånska. Nej, jag vet, det var ju erbjöds ju modersmål.
Ja, just det. Mm.
När man gick i grundskolan och så. Men mina föräldrar var alltid väldigt negativt inställda till det. De tyckte att det bör inte vara en prioritet.
Mm. Nu svävar vi ut lite grann på Rumänien. Nej, men det var bra. Det jag tyckte var bra. Men så här, hade du några tankar kring när Rumänien blev medlem i EU? Eller var det lite, var du lite fung då kanske?
Ja, men det var jag. När var det då?
Det kan Dick bättre.
Ja, det kan
ha varit... Alla som
2004 kom ett antal länder.
Ja, jag vet inte
om det var då som Rumänien, om de kom något senare.
Ja, någonstans där också.
Vi skulle kunna kolla upp det, men jag tycker det är roligare.
Ja, då var jag typ 8. Så jag var inte så politiskt insatt när jag var 8. Liksom. Jag är född 96. Men jag kan ju idag tycka att, nu när man är mer insatt i EU och de frågorna, att man tycker att som svensk då så är det mina skattepengar som går till att egentligen bara upprätthålla, och jag tror till många delar korruptionen i Rumänien, men också jag tror de ligger lite och latar sig för att de får så mycket från EU, sådana länder.
Precis. Jo, det är alltid svårt genom att i en politisk union väga in det där, att man har en låg nivå med fattigdom så att säga, men de människorna är ju vana vid
precis.
Det. Och liksom att lyfta då dem snabbt upp, det är inte alltid den bästa pedagogiken.
Nej, man kan ju så här, jag kommer ihåg debatten inför, det var ju inte bara Rumänien, det var flera länder.
Mm.
Då var det någon som sa så här, om man tittar på medlemsländernas vilja att vara med i den här unionen, så kan man lätt avläsa att om den är väldigt hög och viljan och de som redan är i unionen, den är mycket lägre, då kan man gissa att det finns liksom skäl att säga nja, att vara skeptisk i alla fall.
Mm. Ja, jo, men anledningen till att jag frågar också, det är att vi svenskar är ju ofta så blåögda. Liksom. Åh, vad kul, en till som vill vara med i vår klubb. Liksom. Mm. Och sen så kanske man pratar med någon som är uppväxt i Rumänien. Som bara, nej. Ja. Ja, men det är också den här frågan om med romerna som kommer hit och tigger. Att, det är inte dig jag får ta härifrån, utan en annan från Rumänien som liksom bara, men det här, de här människorna, de har inte några goda avsikter. Liksom. Hur vet du? Jo, men vi lever med dem där nere. Och vi har levt med dem jättelänge och det här är inte bra. Liksom.
Nej. Jag kan ju stå bakom det, för att vi har ju varit väldigt, vi har ju hälsat på släktingar och så i Rumänien, och man har ju vuxit upp mer eller mindre. Somrarna brukade vi åka dit och träffa släktingar och så, och jag vet att framförallt EU, men också Rumäniens stat, ger ju väldigt mycket bidrag till då romerna i form av liksom även så här skolor, hem, bidrag för att de ska då bli integreras i samhället och de här bitarna. Men det finns en stor ovilja av att göra de här skolorna som de byggde just till exempel då för att romer ska gå i skolan. Då, de förstördes ju efter bara något år, var de bara helt plundrade. Liksom. Så det finns en ovilja.
Vi får ta upp det när vi har Jean Frick också här någon gång, så han får försvara sig med det.
Nu är ju inte jag rom och kommer inte, men alltså själva idén som man har hört från Rumänien är ju att det finns en stor ovilja, och det ser man ju också när de kommer till Sverige. Mm. Vill ju inte jobba precis.
Nej, men och det är så här, svensken kan ju reagera först med så här, i princip 100% av svenska befolkningen reagerade, åh, de är jättefattiga, det är synd om dem, vi måste ge dem pengar.
Det är organiserad brottslighet.
Och så var det någon som räckte upp handen och sa det du sa. Liksom. Ja, precis. Men, och då, man ska ju vara lite ödmjuk som svensk, att men vi vet ju inte hur det är i Rumänien, där de kommer ifrån. Det var ju Rumänien och Bulgarien som de flesta kommer ifrån. Så man kanske ska lyssna på dem som har lite mer erfarenhet. Av,
men det finns väl ganska stor konsensus nu kring att det är organiserad brottslighet, väl? I den svenska medielandskapet.
Tiggeriet är ju synd
om dem, och man kan fortfarande ge dem pengar, men det är nog ingen som förnekar att det är organiserat.
Precis, för man får skilja på om tiggeriet är organiserat, för det är ju inte organiserad brottslighet i sig. Men det blir ju organiserad brottslighet om de som sitter och tigger blir tvingade till det.
Precis, det är ju det.
Det är hårfin, alltså det är svårt att säga, men alltså, det är organiserat. Precis,
men det har ju rapporterats väldigt mycket om, jag menar, bara en sån liten sak som att man utser platser där vissa får sitta och andra jagar man bort. Det är ju brottsligt i sig.
Precis. Men samtidigt är det ju liksom, för grunden är, så som jag har förstått det, är ju att de vill ha sitt eget samhälle, så att säga. De vill inte vara beroende av någon annan än sin egen släkt, så att säga. Och det kan man ju ha viss respekt för då, men då, det blir ju problem då om man inte gör det genom eget jobb eller har egna odlingar för maten och så vidare och självförsörjande. Utan att det slår över i den här typen av verksamhet, och då finns det anledning att kritisera, även om det är...
Ja, jag tror inte att romerna har någon ambition att utropa en egen stat någonstans, och det är ju alternativet.
De kallas väl också för resanden, eller hur?
Jag vet inte om det är exakt samma.
Resande folk. Är det exakt samma?
Nej, det finns lite olika definitioner där. Jag fick en utläggning om det av Jean Frick.
Jag har också fått en utläggning. Det var därför jag inte
var
det. Det finns en massa olika namn. En del ska vi kanske inte ta i vår mun här. Nej, men jag får bara säga angående... Ibland, Erik, så låter det som att det är överlagt, men det är ju så att anledningen till att Sverige har mycket romska tiggare är ju att vi är slappast land i Europa. Alla har ju samma regler för fri rörlighet. Men vi håller ju inte på reglerna. Alltså, man får inte åka till Sverige utan att antingen vara turist eller ha ett jobb hur länge som helst.
Eller studera.
Liksom driva runt och allmänt... besvärlig. Det får man inte.
Och andra länder upprätthåller de reglerna. Exakt, men exakt.
Man skulle kunna, jag är ju för det första så är jag ju för att Sverige ska lämna EU till förmån för bilaterala avtal. Men om vi bortser från det, så är jag för att Sverige ska verka för att de här liksom resefriheten inskränks något. Man kan säga till exempel att har du inget liksom, jobb eller någonting, då kan du vara i Sverige 3 veckor, eller vad det nu kan vara. Nu är det, jag tror det är 3 månader nu, som man får uppehålla sig i ett annat europeiskt land utan att ha något ärende. Men ens då så får man inte göra vad som helst, så att det går redan idag att tajta till det ganska
mycket. Tror att reglerna säger att du har rätt att åka till ett annat EU-land och söka ett jobb under 3 månader. Och ja, då kan man ju, alltså, vi är så godtrogna då, så att om vi frågar en tiggare, vad gör du här? Och den svarar, söker ett jobb. Jaha, okej, förlåt.
Nej, just det. Ja, jag är med det. Vi kan ju tajta till det med nuvarande regelverk utan att ändra någonting. Mm. Men vi kanske även bör ändra det.
Mm. Bra, då flyttar vi fokus tillbaka till Rebecka här.
Ja, det tycker jag verkligen.
Det är intressant diskussion.
Ja, men, ja,
får man lov att äta en polkagris? Eller är det polkastäng?
Ja, det är nog polkagris, ja. Fast den är till för julgranshängning. Där är den lite speciell.
Men det är fortfarande gott?
Det är säkert.
Det är ätbart, absolut.
Ja, men det är bara att känna på.
Min bäst föredatum på den där.
Nej,
nej, det är så. Det är bara socker.
Tar ni fram de här varje år? Och sen så...
Vi märker ju om det är dåligt.
Låt den här. Ja, men om du äter den först så ska du se
det. Ta en av de här äpplena bara, Erik.
Nej, precis. Jag ska försöka... Ja, nu lockar vi in poddlyssnare till att titta på YouTube istället. Så, de är väldigt nyfiken.
Det är lite julgradspynt vi har på bordet.
Julgradskulor, exakt.
Ja,
jo, nej, men jag vill fråga dig, jag råkar veta att du var rätt duktig på tennis när du var yngre. Eller?
Ja.
Du kanske fortfarande är duktig.
Ja, vi spelade ju racketsport ihop för några veckor sedan och då vann ju vi över motståndarna.
Ja, för er som har lyssnat på, på ett avsnitt här om veckan på onsdagen så kommer Erik prata, eller har Erik pratat ganska mycket om det.
Ja, men jag tog inte upp att vi spelade tillsammans då.
Ja, jag bara skratt. Helt...
Nej, jag sa inte ens att jag vann eller förlorade. Jag bara berättade om sport.
Ja, just det var sport.
Nej, men det har jag varit. Och stora delar av mitt liv har egentligen gått till tennissporten. Mm. Jag började ung, 6-7 år. Och sen bara blev det ganska på elitnivå, alltså 2 gånger om dagen när jag var 15 till 17-18. Sen, det gick ganska bra och spelade mycket runt om i Sverige och så här på olika platser, vilket gjorde att man också fick se stora delar av vårt fina land. Sen klarade jag inte av det längre. Det blev för mycket helt enkelt, så då började jag träna barn och så.
Så det är mindre tid?
I tennis då?
I tennis.
Det blev för mycket? Alltså i tid eller?
Ja, både och. Både tid, men framförallt alltså mentalitet. Att bibehålla den typen av elitidrott och framförallt på en individuell nivå. Jag tror att det är därför jag är så individualistisk i mitt sätt idag. För att det finns ju så många kollektiva sporter där man måste, fotboll, handboll, där man måste inte bara vara duktig själv men också förhålla sig till många andra. Medan tennis är väldigt, väldigt individuellt och man kan bara räkna med sig själv och sitt rack och sin boll liksom på plan. Och då tror jag att när man kommer upp på en viss nivå så blir det inte bara fysiskt utmattande att man ska fysträna en gång om dagen, man ska träna 4 timmar om dagen, man ska äta rätt, man ska liksom inte dricka alkohol, man får inte röka, man får inte göra någonting. Och sen då i pubertetsåldern, det är mycket annat som sker och skola och sådär. Så jag tror bara det blev för tufft på alla nivåer.
Men det var inte så tufft att spela mot Erik. Men du spelade inte mot Erik.
Ja, men det gjorde jag också. Och nu ska vi se här. Då vann du ena gången.
Jag vann ju alla mina matcher.
Ja, men nu
ska vi... Ja, men då
bytte vi inte lag. Vi borde bytt lag en gång till.
Exakt, ja. Exakt. Så vi körde ju bara 3 matcher och vi var ju en av dem.
För du fick ju spela, när du spelade med den bästa, då vann du över mig.
Ja, precis.
Det var
så jag hade turen där.
Ja. Nej, men du var duktig. Men du spelade ju verkligen så här tennisslag i pickel.
Precis.
Och jag hade ju tjuvtittat på min gamla tenniscoach i USA. Jag spelade ju tennis där ett halvår. Och han är etta i världen bland veteraner faktiskt.
Oj.
Mattias Johansson. Och han spelar faktiskt 3-setare mot fyran i världen mot i, av alla. Liksom. Mm.
För de som vill höra mer om olika länder så kan man lyssna på tidigare.
Men då, ja, precis, ja, precis. Men då hade jag liksom sett, okej, okay, så här gör man.
Just det.
Så att jag hade kortat ner svingen. Ja. Och, man ska ju slå någon mellanting mellan pingis och tennis.
Liksom. Jag gick ju hela vägen runt och upp och igenom. Ja, precis, mina klassiska tennisen. Ja.
Jag antecknar för bilt här.
Ja. Är det det?
Ja,
men summa summarum, ja. Alltid kul med individuell sport. Jag tror att det är någonting som formar en som person. Mm. Jag tror att det är väldigt bra. Jag har alltid tänkt att jag vill att mina barn ska gå på någon form av individuell sport, för att jag tror att det lär forma dem till starka personer.
Ja, nej, men det låter rimligt tycker jag.
Ja, jag vet inte. Julsång.
Ja. Nu, Linus ville att jag skulle dra en jingle så att han kunde komma med information. Ja, precis. Men det är så korta jinglar så att det blir...
Ja.
Men i alla fall, men det är jätteintressant, för jag tänker ju... Jag har ju också spelat mycket tennis, som sagt. Och det är ju... Alltså, man förstår nog inte riktigt det här, men alltså det är ju typ som att när man står där och ska serva andra serv setboll emot sig, det är ju som att lägga en straff i fotboll. Ja. Alltså då är man ju som fotbollsspelare, då är man ju helt själv.
Precis.
Och missar man, då är man borta.
Och så typ hela laget, förstör för hela laget.
Ja, det är en jingle med handsläpp.
Jo, men vad fan?
Nej, alltså det är jätte, absolut.
Ja, men jag vill verkligen, ja, det är helt otroligt. Vet du vad, Linus, du kan nästan få bli programledare istället.
Nej, du kör det jättebra. Ja.
Men det är ju verkligen något helt annorlunda. Men, och då kommer jag direkt att tänka på det du gör idag i arbetet då. Mm. Alltså det är ju lite, du ger ju dig ut där själv liksom. Du står ju där med matchboll emot dig och andra serv liksom, och så bara, men jag trycker till Annie Lööf en gång till, får se hur det här landar liksom.
Ja, det är mest smash här, får man säga.
Det var faktiskt mitt favoritslag som tennisspelare. Så smash, det blir en hel del smash.
Efter någon annans misstag, eller?
Har du sökt dig till, alltså är det en slump att du liksom har sökt dig till... Kan du se något samband mellan liksom... Mm.
Alltså, det är ganska roligt, för att jag tror aldrig att jag har sökt mig till rollen som på något sätt vara programledare på något sätt, eller kommunikatör om man ska säga så. Det har aldrig varit någonting som jag aktivt sökt mig till, för att jag personligen... Alltså hatar sociala medier, exempelvis. Det är så här, inte min grej överhuvudtaget, framförallt dagens sociala medier med kvinnor på Instagram och dansande barn på TikTok och liksom hela den här biten. Det tycker jag är fruktansvärt. Jag är super anti allt som har med det att göra, men så att då börja jobba med liksom medieproduktion på liksom, ja, men media, internetmedia. Ja, det var så långt ifrån vad jag trodde att jag skulle jobba med. Men sen, jag har ju en väldigt, jag har ju en personlighet som är väldigt så här, ja, men kallar den kanske lite rumänsk, att jag är lite så aggressiv framtoning och lite liksom på och konfrontativ på det sättet. Och då så, det bara blev lite faktiskt. Jag hade ju ett engagemang i Ungsvenskarna först, som är Sverigedemokraternas ungdomsförbund då. Och jag tror att det är där det började bli mer och mer renodlat engagemang för liksom, ja, men konservativ engagemang, och också då för Sverigedemokraterna i det där fallet. Men nej. Ja, jag tror bara det är ödet. Seriöst.
Man är ju, gissar jag, väldigt ensam när det blåser. Liksom, du har ju kanske, alltså, man måste ju räkna med, om man är kommunikatör och ändå liksom tar ut svängarna som du ändå gör, då det blir också du som får ta smällen till 100%. Sen kanske du har ett lag bakom dig liksom, som så här stötta dig och så.
Men det har jag. Tack och lov har jag det, för att det är väldigt kallt och blåser väldigt mycket där var man står. Och det är ju egentligen kanske befogat kritik, för jag är ganska vass tillbaka. Men man får ta en del. Och Men jag tror att det är helt rätt. Jag tror att vi behöver ha unga tjejer som vågar stå på sig, som vågar säga till och vågar skälla lite. Lite som en så här chihuahua som hela tiden skäller. Liksom. Mm.
Jag har en fråga på det temat, lite grann, men du kanske har något...
Nej, kör du.
Jag vet ju inte hur du har tänkt dig. Du är programledare, jag vill inte lägga mig så mycket.
för då kanske du kanske får riskera
att... Dra!
Nej, men så här, om man tittar på Riks och tittar på Rebecka, du gör väl det ibland i research-syfte, om inte annat?
Tittar på mig själv? Mm. Ofta inte, faktiskt.
Nej, du har en uppfattning.
Ja, en uppfattning.
Är det, hur långt, om det är... Om det är en skala med 10 plus och 10 minus och den personen är på mitten, vad är riktiga Rebecka då?
Så Riks, Riks Rebecka är på 0. Och jag skulle då placera mig. Men vad innebär X och Y? Vad är liksom...
Nej, det är inte X och Y, det är plus och minus.
Ja, men vad är plus?
Hur stor skillnad? Skitsamma, det är ju såklart olika på olika områden, som en dålig skala. Men vad är skillnaden
mellan... Men säg vad skalan heter. Du kan ju säga, är det...
Det är inte Dalinskalan, för jag vill göra programledare.
Är det ödmjukhetsskalan?
Ja, precis.
Det var det jag precis sa till, att det är såklart olika på olika delar av personligheten. Så skit i den. Men vad är skillnaden, så
att säga? Jag skulle säga att jag är mycket mer sårbar som Rebecka själv. Jag är väldigt tuff och väldigt konfrontativ och vågar ta all form av skit när jag är liksom riks-Rebecka. Men jag tror att som person är man ju mer människa. Man är ju mer profil. Karaktär när man är på Riks. Medan jag som mig själv, jag går igenom alla problem som alla andra människor också har. Liksom. Och då jag är mer, ja, men lite mer sårbar och lite mer ödmjuk gentemot livet.
Är du mer balanserad i verkligheten?
Nej, det är jag inte. Jag är lika bara plikttroget 110% i alla diskussioner.
Det är
det är antingen 100 eller 0. Liksom. Jag är ju bara en så här förstärkt version av mig själv på Riks. Så jag kan ju alltid stå bakom allting som sägs och sättet det sägs på och den tuffa tjejen. Liksom. Jag tror att det är lite mer så här, mitt ideal, liksom ideal self, eller vad säger man, de här tre, Freud liksom, eller vad heter det? Är det inte idealet?
Du tänker på Platon, sinnevärld och idévärld.
Nej, jag skojar. Bara... Den jag önskar att jag var är ju verkligen Rebecka från Riks. Men man är lite mer bara människa.
Inte hon lite väl jobbig? Alltså jag känner ju faktiskt Rebecka ganska... eller jag ska inte säga att vi är liksom bästa kompisar, men jag känner det någorlunda i alla fall. Och jag tycker nog att Rebecka som inte är på Riks är lite mer trevlig i alla fall att hänga med.
Ja, precis. Jag tror inte man hade velat ta en öl med Rebecka från Riks, att det bara blivit så här konstant tjat om hur dåliga socialdemokraterna är.
Ja, det är sant.
Jag är lite mer balanserad.
Det blir ganska korta diskussioner.
Ja.
För det finns ju ingen balans, alltså nyanser. Liksom.
Nej.
Monolog Rebecka. Liksom.
Ja, precis.
Jaha, nu har du pratat i 3 timmar här. Har du gått då? Vi ses.
men jag är lite mer sansad.
Ja, men du nämnde det här om, liksom, ja, vi är inne på det här hur du är privat och hur du är i jobbet och så. Och nu glider vi faktiskt in på ett ämne som var lite hett här för några veckor sedan.
Mm.
Just där du genom ett inlägg på Twitter kanske då inkräktade på någon annans privatliv. Och jag tänker då på drönarbilderna över Annika Strandhälls hus. Hur känner du inför det, just den här offentliga rollen kontra privata? Kan det vara det som gjorde att hon tog sig illa vid sig?
Ja, den här... jag vet inte, det gäller, vi kan ju förtydliga lite att jag fick ju en video skickad till mig då med drönarbilder, då jag hade gjort flera videos på Annika Strandhäll och hennes kronofogds skulder då, att det hade varit ungefär 9 stycken och att det var 2-3 stycken kvar och att hon hade sagt att hon hade haft något slags utomhusbadkar, kallade hon det. Medan jag trodde att det handlade nog mer om en liksom lyxjacuzzi. Och det är väl lite, går väl lite emot den här socialdemokratiska idén och så vidare. Och då fick jag då skicka till mig en video om, som visade hennes...
Det var egentligen, den zoomade in,
ja, men den zoomade in på det här lyxjacuzzin då. Och vilket egentligen är mer eller mindre vad man kan se på Google Maps också. Så jag tänkte väl kanske inte initialt att det skulle vara några konstigheter. Och sen så publicerade jag denna på min privata Twitter då jag antog att det finns en nyhetsvärde i att se... Alltså att se det här.
Men det som hon kallar för utomhusbadkaret.
Precis, versus då att det var ju en lyxjacuzzi. Det var fint och så här.
Det vet vi inte, det kan ju ha varit en vanlig jacuzzi.
Ja,
om du ska nu vara helt ärlig.
Det kan ha varit en pappmodell.
Ja, precis. Jag kan säga jag har ingen sån jacuzzi hemma hos mig i alla fall. Så.
Nej, och det finns inga pressetiska hinder att zooma in på en utomhusmöbel. Liksom.
Precis, så det var väl det att jag men nu i efterhand, så jag backade från det här och framförallt då såg reaktionerna blev ju... Det var total galenskap på Twitter i 2 dygn och bara...
Som det brukar vara på Twitter.
Ja, men denna gången var jag i ögat där i tornadons liksom mittpunkt. Men jag förstår väl att det finns en skillnad på att vara högt uppsatt politiker och kanske inte vela att någon ska komma så pass nära som hon då menar på att de här bilderna kom. Och sen å andra sidan så finns det ju också ett stort hyckleri, för att det, ja, men Ebba Busch hus story i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, att i princip alla har väl lagt ut bilder på det här huset. Vi har ju sett Göran Perssons gård var ju också, hade ju drönarbilder där runt omkring sig också när det var på tapeten och så vidare. Så det finns väldigt mycket delade meningar om vad som är rätt och fel och hur det ska uppfattas och när man får göra det och när man inte får göra det. Och det är väl ofta så här med folk på högerkanten att det är okej så länge inte vi gör det. Liksom.
Nej, vänstern får göra det, men från vårt håll så blir det genast kritik. Ja.
Alltså jag tycker att den här historien egentligen har 2 delar. För att om du hade ringt mig och bara... Du, jag har fått in en film här från, jag vet inte ens vem som har filmat den, men det verkar vara Annika Strandhälls hus. Jag tänkte lägga ut den. Då hade jag kanske sagt att det där får du nog tänka på några gånger. Jag skulle inte sagt att det får du inte göra. Dels har jag inte makt att göra det, men förutom det så tycker jag inte man säger så. Men jag hade nog varit skeptisk. Men det tycker jag man ska liksom bryta loss från det här, för det som hände sen, det vill säga det mediala drevet efteråt, det saknar ju helt proportion.
Ja.
Just på grund av de anledningar som du själv nämner här nu, med andra som har varit i blåsväder. Och jag skulle inte vilja begränsa mig till bara drönarbilder när det handlar om till exempel Ebba Busch. Det är ju en uppenbar kampanj mot henne som person. Under vecka efter vecka efter vecka.
Ja, det har väl pågått ett tag.
Hur många kvinnliga politiker, om vi nu ska ta det kortet, har ställt sig upp och sagt så här, ge fan. Hur många har Annika Strandhäll sagt ifrån? Sluta dreva mot... För det är uppenbart för alla som sätter sig in i det att Ebba har inte varit inne för att försöka lura
någon.
Det är ju en jättekonstig farbror som verkar vara... Liksom,
nu drog han ju tillbaka det senaste också som jag har bevittnat och allting.
Och då tänker jag så här, vad spelar det för roll vilket medium det är? Det är drev som nu har pågått mot Ebba Busch, ska jag säga, jättelänge. Och det är ingen som har liksom...
Nej, och framförallt inte Annika Strandhäll i det här fallet.
Nej, framförallt ingen som pratar om det taget. Liksom. Så jag tycker att det är egentligen det som jag har störst problem med, det mediala efterspelet. För det är inte proportionellt.
Nej, det var helt ofattbart.
Ja, och jag kan tycka också, när man zoomar in då på Ebba Buschs hus, vad är nyhetsvärdet? Vad vill man avslöja? Att det är en röd stuga som är lite nedgången. Här fanns det ändå ett syfte.
Ja, det fanns en nyhetsvärde i att hon hade inte betalt för en påfyllningen där, och hon kallade det som sagt badkar, vilket låter ju väldigt suspekt.
För jag la ut på min Twitter innan du la ut den här filmen, och jag skrev liksom så här att typ vän av ordning måste väl ändå ifrågasätta om det rör sig om ett utomhusbadkar. För alla vet ju det att om man fyller på ett badkar utan cirkulation och klorering.
Jag tänkte att det är en sån kall dusch som man doppar sig in i. Vet,
har man ett badkar stående i trädgården, då går man väl och fyller det med trädgårdsslang.
Förmodligen bor hon i ett område som ligger utanför kommunalt huvudmannaskapsvatten VA-område. Liksom, så att hon kanske inte vill belasta sin enskilda brunn. Mm. Nu spekulerar jag, men förmodligen så är det så. Men då är det så här, då, om man ska ta ett bad i ett utomhusbadkar, inte fanken ringer man liksom Sia-tank och begär en påfyllning. Och sen så när man har badat klart så häller man ut det där. Nej, det är för att fylla en jacuzzi eller en pool för att ha cirkulation och klorering. Då kan man ha kvar det vattnet i princip hur länge som helst.
Och det var väl det som var hela poängen med att man skulle titta på den här. Sen kanske den precis inte var den mest smakfulla. Man kanske hade kunnat göra det snyggare och kanske ta någon stillbild på just enbart jacuzzin eller så, vilket jag nu i efterhand tycker är ganska rimligt. Men ja, det fanns precis som du säger, jag tyckte att det fanns ett nyhetsvärde här.
Jag tycker att det finns en annan väldigt viktig aspekt som jag tycker media uppenbart avsiktligen har liksom fulvinklat, och det är att väldigt många som har läst den rapporteringen tror att du i princip har tagit en drönare, eller att Sverigedemokraterna har tagit en drönare och kört över hennes hus.
Och när det var du?
När hennes stackars barn var helt ensam hemma och att det skulle vara så pass farligt och det skulle vara terrorism.
Du har ju fått en film skickad av någon till dig. Det är möjligt att man vill så att säga halshugga den som har gjort själva drönarflygningen, men då får man ju söka någon annanstans.
Precis.
Det är ingen person som vare sig i det här rummet eller har liksom sin från vare sig SD eller
något. Men jag blev kallad terrorist. Ja.
Ja. Men det är som också i Göteborgsposten Håkan Boström påpekar det, att det är ju inget olagligt.
Nej.
Och det kanske är en fråga att ta upp när det gäller ministrars bostäder och så vidare. Mm. Hur tillgängliga de ska vara då.
Mm.
Det kan man ju diskutera, men det är alltså inga olagligheter överhuvudtaget inblandade här. Så det är väldigt överdrivet.
Ja, det drevet gick till absurdum.
Det kom ju som en skänk från ovan till Socialdemokraterna i ett läge där de fick mycket kritik för inte minst utnämningen av just Annika Strandhäll.
Just det, och hon ville komma undan från just kronofogdefokuset.
Nu i efterhand inser jag var typ det bland det dummaste som kunde hända, för att det gick från att alla diskuterade det här lyxjacuzzin och liksom kronofogden, att gå till att får man göra ha drönarbilder? Precis, det förstärkte liksom, det blev helt fel diskussionen, för att det var aldrig min poäng att vrida liksom narrativet. Nej. Utan och då blev det helt plötsligt synd om henne istället.
Ja,
typiskt.
Ja, precis. Men jag hörde aldrig att det var klarlagt innan den här filmen lades ut, så var det väl inte klarlagt att det rörde sig om en jacuzzi istället för ett utomhusbadkar.
Nej, det var
så det här var ju, men jag kan ju tycka så här, om man nu ska vara lite efterklok, så hade det varit bättre att lagt ut kanske, vi har en film som visar att det är en jacuzzi.
Kanske.
Och sen så får ju folk, då, de som inte tror på det, ja men så här, då kan vi lägga ut filmen som bevis. Eller så får Annika Strandhäll själv erkänna. Vad bra att du avbröt mig. Jag hade exakt samma sak som du skulle säga.
Jag sa lite tydligare än det du ska göra.
Ja, och nu hörde ingen någonting, för vi pratade i munnen på varandra. Vill du säga något mer när hon är på gång?
Jag vill säga att jag tror bara, man upplever det som att hon ljuger liksom, när hon säger utomhusbadkar. Men jag tror bara det är en så här klassisk sossegrej. Hon ska berätta vad hon liksom har fyllt för någonting. Och det låter mycket mer socialdemokratiskt att ha ett utebadkar.
Ja, men vet varför? Nu avbryter jag dig. Det är ju en liksom reptilreflex från Socialdemokraterna. För att de är ju hycklare. Hela deras liv går ut på att hyckla. För de vill inte leva som deras kärnväljare gör. Ta bara, alltså, nu, det här kanske är ett raljant exempel, men så här, Magdalena Andersson, hon värnar om klimatet, alltså det är klimatpanik liksom. Och sen så har nu en hjärtefråga att vända på varje sten för att bryta segregationen. Och det är en konstant klasskamp som pågår liksom. Ja, men varför bosätter hon sig i Sagerska palatset för då? Men hon ska ju bosätta sig etta i Rinkeby. Alltså det är, och då säger hon, men det är självklart att jag ska inte. Men varför då? Du måste leva som du lär.
Precis.
Och det är ju samma sak här. Men Annika Strandhäll har ju svårt uppenbarligen att erkänna för sina väljare, jo men jag har köpt en jacuzzi.
Kolla min statusmarkör liksom. Ja. Ja,
det har hon uppenbart svårt att göra, för att hon skäms lite grann, för att hennes kärnväljare har ju oftast inte råd med
nej.
Det.
Nej.
Så, och det tycker jag är ju, det är ju bara liksom att, ja, för att använda ett uttryck från Chang Frick återigen, det är ju bara att dra ner brallorna på dem. men sen tycker jag också så här att efterspelet på det här blir liksom att, jag vet inte om det är hennes mening eller inte, men hon anklagar ju Sverigedemokraterna för det här som du var inne på. Mm. Och då köper alla det.
Ja, det är så jävla viktigt. Ja, nu svor jag igen.
Ja. Och då kräver man då, det var någon ganska högt uppsatt kommunikatör, journalist, som krävde av Kristersson att just han det. Skulle typ ta avstånd.
Ja, eller Tana Åkesson
till rätta.
Helt
bortom. Men bara något år tidigare, knappt, då gick vänstern i taket över att Bulletins ägare la sig i vad deras redaktion gjorde. Men nu kräver de att riksägare ska lägga sig i. Mm. Så att riks, man kräver
vänta nu, Kristersson.
Ja, ska
ringa till Jimmy, som ska ringa till Riks, som sen ska ta en av sina anställda öronen.
Ja.
Som har gjort på ett privat Twitterkonto och har spritt en film.
Ja. Ja, men i princip
det är så hycklande så att det är liksom
ja, men det man är, alltså, nästa gång du funderar på att publicera någonting, fan ring Ulf Kristersson.
Ja,
ring Ulf till Rebecka. Kan jag lägga ut det här eller?
Tack.
Jag har skitkult
hot här.
Jag vill bara kolla, men okej.
Ja, det är bra. Bra idé. Jag får gå och skaffa ett nummer på något sätt.
Precis. Nej, men det visar ju att vänstern har ingen som helst respekt för yttrandefrihet och pressfrihet och så vidare. Mm. Utan de kör ut med sitt ideologiska budskap och det ska trampas ner på alla. Liksom. Mm.
Men det visar ju också lite här, för som jag tycker att Annika Strandhäll, jag tror inte att hon mådde, ursäkta mig, men jag är så jävla dåligt över att det här var, utan hon hade möjlighet, för att jag tror att jag la ut klippet någon gång vid 2-tiden och sen någon gång vid 10-tiden, så hade de väl analyserat hur de ska på bästa möjliga sätt få det här att bli till ett politiskt driv, vilket de faktiskt fick, så Susanna är smarta på det sättet, men jag tror att själva ångesten kring att det skulle ha på något sätt varit en film över den här badkaret motsvarande då det politiska drevet som hon lyckades åstadkomma genom att tagga Sverigedemokraterna, genom att tagga liksom Jimmy och så vidare och så vidare. Ja, det blev ju det gjorde hon smart. Jag var all cred till henne.
Ja, jo, nej, precis, exakt. Det kan man verkligen berömma Socialdemokraterna för. Det påminner lite grann om den där så kallade intrångsaffären inför valet 2000. När var det nu då? 2006 var det, va? Mm, när det var en folkparti partimedarbetare som hade inloggningen till sossarnas vad kallades
det? Sigge?
BBS eller vad det hette på
Var det lösenordet Sigge? Typ?
Ja, eller om det var till och med 1, 2, 3, 4. Ja, det var något väldigt enkelt då, som en Sigge-ombudsman tror jag hade. Och det hade spritt sig, och det hade ju även då journalister använt det lösenordet för att logga in på sossarnas BBS. Där det egentligen inte fanns några hemligheter, utan sånt där medlemsmaterial och sånt där som de vill ska spridas väldigt brett. Så att säga. Men det, då hade sossarna just presskonferens klockan 22.
Ja, exakt.
En vecka innan valet. Mm. För att säga, nu har det hänt något. Det här är en jättestor grej. Och liksom ringa in hela presskåren till klockan 22. För det här är något extraordinärt.
Ja,
och då var det liksom ett lösenord som hade spritt sig.
Ja.
För att någon hade varit väldigt klant.
Och då loggat in på det. Mm. Alltså de är väldigt
skickliga. De satte agenda, att det var synd om dem.
Att koka soppa på en spik liksom i ett syfte då att utmåla sig själva som drabbade av någonting.
Mm.
Ja, de är ju bäst på offerkoftan, även om de beskyller andra för det.
Just det, precis.
En annan sak som jag reagerar på också när det är sådana här integritetsfall. Jag menar, vi har ju levt med det här öppna samhället och allting är offentligt och så här. Och de enda som har protesterat mot det är ju egentligen typ så här, företagsägare, högavlönade som riskerar att liksom, ja, men det var ju bara de här debaklet om DHL-buden.
Just det.
Om vi ska ta den historien lite kort. Det var ju några gangsters då som var utklädd som DHL-bud och skulle kidnappa eller råna en väldigt förmögen familj på Östermalm. Och sen så typ någon dag senare så ringer det på hos en annan förmögen person och utan att förstå DHL-bud. Och då lägger han upp på Twitter. Jag går fram till dörren, tittar genom nyckelhålet eller det här titthålet och utanför står ett DHL-bud. Pulsen går upp.
Ah, var det det som var hela grejen? Ah.
Och då raljerar hela Twitter-vänster, börjar raljera över det här. Ja, men varför då? Jo, för att Twitter-vänster i bästa fall kanske de har någon anställning på något universitet i någon låtsasforskning.
Genus.
Ja, de tjänar ju inga pengar och de tar inga risker. De och framförallt betalar de nästan ingen skatt då, netto till vår gemensamma skattkista som vi kan dela ut till allt möjligt. Så att de skulle aldrig riskera att råka ut för några DHL-bud som ska råna dem på sina tillhörigheter, för de har ju typ inga. Så att den här, det är liksom...
Men de hånade dem för att de blev rädda? Eller?
Ja, de hånade dem för att de blev rädda. Och det är så här, och nu blev Annika Strandhäll, då, man får ju lita på henne, hon kanske är jätterädd för att hon kommer utsättas för en nazistattack. Eller så här.
Vad är det?
Ja, jag vet inte, men det var väl det hon skrev. Det var väl högerextrema då, som hade lagt ut hennes bild. Hon kanske är jätterädd för
som
det.
Som gjorde att hon levde under en hotbild, tydligen. Så.
Ja, och jag lägger ingen värdering i det. Det kanske är så. Men om hon menar allvar med det, då borde hon ta tag i den lagstiftningen som gör att Sverige kanske blir lite mer likt Tyskland. Jag bodde granne med ett tyskt par en gång i tiden, och mannen där, de var svenska från början och så hade de bott i Tyskland i typ 25 år. Och han tyckte det var helt absurt. Men så här, du kan gå in och titta på vad din granne har i lön.
Ja,
det är fullkomligt... Alltså skulle man säga det till en tysk, han skulle liksom trilla av stolen. Och det är samma sak, alltså Annika Strandhäll, hennes adress, jag kollade upp det, den ligger ju helt öppen på nätet. Vem som helst kan se var. Ja. Och sen kan vem som helst gå in på Google Maps.
Precis, det var ju lite det som var också hela poängen från det här. Det bör inte vara så stor grej.
Nej, och om hon inte också vill bli en hycklare, som hon sig redan är, då borde hon ju ta tag i den här lagstiftningen som förbjuder det. För att rimligen har ju då Säpo gjort bedömningen att det inte vilar någon hotbild över henne.
Exakt. Hade hon haft en hotbild, då hade ju hennes adress varit mörkad på alla
länder. Ja, och drönaren hade fått en kula i sig direkt.
Stackars drönare. Vad ska vi prata om nu?
Ja, det är du som är programmet.
Det jag inte har frågat om, det är liksom, för egen del, nu gör vi ju nyhetsvärderingar här på Riks, liksom, och vad som ska ut, så att säga. Men egna politikområden, vilka ämnen gillar du bäst själv?
Det är faktiskt en jättebra fråga, för att det finns många saker som jag tycker är viktigt. Men jag tror att någonstans nu på senare dag, det har alltid varit trygghet för mig som ung kvinna, har ju alltid varit väldigt högt på tapeten och agendan. Men jag tror att nu på senare dag har det varit biståndet. Jag tycker att Sverige har historiskt varit extremt generösa med sitt bistånd och till andra länder då. Jag tror att Sverige har befunnit sig i ett läge, eller är i ett läge, då jag tror att så mycket av pengarna behövs i vårt land. Så jag har väldigt svårt att motivera att våra skattepengar som svenskar sliter dagligen för att tjäna in till den gemensamma skattkistan, alltså att de pengarna ska gå till andra länders medborgare. Det har jag väldigt bara väldigt så här svårt för idag. Man kan ju så här göra en liknelse till sin granne, att bara så här konstant ge pengar helt utan någon som helst motprestation till grannen, och sen så bara i flera år. Nu har sjunkit lite, men det är inte jätte... Ja.
Det är stora pengar.
Ja. Precis. Men du som, och dina föräldrar då, som har den här idén som är så... jag har inte tänkt på det förut, men den är ju totalt genomsyrad i svensk politik. Det här med Sverige som den humanitära stormakten.
Jag tycker det har varit... Jag tycker att det, alltså, rent historiskt har det varit jättefint att Sverige har varit så givmilda med sina pengar och väldigt generösa gentemot andra länder och sånt. Jag tycker att det har varit helt fantastiskt att Sverige tidigare varit ett så föredömligt land. Men jag tror att i dagsläget är det lite tufft för Sverige. Jag menar, vi målas ju upp som ett skräckexempel internationellt. Mm. Och då tror jag att man kanske ska jobba lite på sitt eget rykte och sina egna finanser och sin egen liksom ekonomi innan man börjar dela med sig om allt till alla.
Ja, men om du tar ditt exempel med grannen där. Ja. Det är väl rimligt att om Erik bor granne med någon fattiglapp och den fattiglappen inte har ens mat på bordet, då kanske Erik tycker att men det, här får ni en slant.
Precis.
Och då får du nästa månad.
Här får ni en slant. Kan du gå och köpa din potatis?
Ja, det är nästan så. Fem sidor. Sen hamnar vi i ett läge där Eriks jäkla aktier bara totalt störtdyker. Och han, precis. Ja, det kan vara massa saker.
Och det skjuts i ditt hem och dina
rätter. Julgranen brinner upp.
Ja, det
och Erik har inte helt plötsligt har en ganska dålig ekonomisk situation. Han har fastigheter som står och kostar pengar snarare än att ticka in. Mm. Och det är börsen är skit. Och det är alltid skit, Erik, i det här exemplet. Mm. Där på då är det kanske orimligt att Erik fortsätter betala pengar till grannen. Som dessutom har liksom, han har fått de här pengarna, det kan hon också, han eller hon har fått de här pengarna
årsvis.
Liksom. Årsvis och liksom inte gjort någon förbättring av sitt liv. Utan det är fortfarande, det går fortfarande till sprit och cigaretter och han har inte haft ett jobb på flera år. Och sådär.
Precis.
Då är det orimligt att Erik ska fortsätta betala, jag tycker det.
En annan faktor på det där med humanitär stormakt som jag fick höra av någon när jag tog upp det här, för jag frågar nu folk lite grann för att se hur folk reagerar på det. Det är att i och med att Sverige har haft sånt stort fokus på omvärlden, det är därför det går så illa i Sverige. Att man har inte fokus på att göra
prioritera sina egna.
Nej, man utgår för att det här fungerar allt perfekt. Ja. Och så har man nu 20 år skitit i att sköta Sverige, utan man är där ute och strör pengar.
Men man tror att nu kommer vi in på ett annat ämne, Rebecka, men jag tycker ändå att det är intressant. Man tror att Sverige, och det har jag liksom försökt förklara för människor utanför politiken eller som kommer till valstugan så här många gånger förut, men man tror att anledningen till att vi har haft det bra i Sverige är någon sorts så här geografisk, att det sipprar välfärd ur marken och därför så har vi råd med massa saker. Man förstår inte att det är andra generationers slit.
Ja, precis.
Och stabil uppbyggnad och institutioner och så vidare. Man tror att det liksom, man behöver inte göra någonting, för det här kommer av sig precis. Själv hela tiden.
Och det är väl lite det, för att sluta tillbaka till första frågan kring att jag är rumän och vad det har liksom betytt för mig. Detta är ju en sån sak som har diskuterats flitigt hemma. Att vi är här inte för att på något sätt leva på bidrag och hela den biten bara för att vi kommit från ett annat land eller mina föräldrar då i det här fallet. Att liksom, vi ska ju vara med och fan slita och fortsätta där, fortsätta bidra, fortsätta generera. Och det är därför det blir så himla paradoxalt i mitt huvud att bara diskutera att för det första vi har så många människor som idag lever på andras slit. Och sedan alla dessa människors slit får de inte tillbaka, utan det går till så mycket, de betalar så hög skatt som sedan går till andra länders medborgare som bara sitter liksom och inte gör så mycket. Så det är väl lite det som har varit på senaste biståndet.
Och det där nog ska jag säga, det är inte särskilt unikt, även om jag tycker att det är väldigt vackert. Jag tror att väldigt många som kommer från Europa och som kom från Europa framförallt under flera länders kommunistockupation har den synen. Och det är också ganska närliggande kulturer, i alla fall vad gäller synen på gör din rätt, kräv din, eller gör din plikt, kräv din rätt. Och den typen av saker, det är ju det som är den stora skillnaden mot den massinvandring vi har haft senare.
Ja, som kommer från klankulturen, där man lär sig att man ska hela tiden.
Och det är, i deras kontext är det inget konstigt, för deras stat är ju skurk.
Ja, exakt. Just det.
Det är ett ämne, men du är programledare.
Ja, men vad bra.
Nej, men nu var det faktiskt allvarligt med att du kanske har en tanke på nästa steg.
Jag vill bara, nu förhoppningsvis så har vi lite fler lyssnare på det här avsnittet än vi brukar ha.
Nej.
För du kanske har dragit, eller kanske några har, du kanske skrämmer bort lika många som du har.
Exakt, det går som helt plus minus noll.
Men 10 tyngsta journalisterna som kommer lus titta på varenda liksom, millisekunder här inslaget. De gör inte så mycket på statistiken.
Nej, det är sant, det är sant. Men då kan jag säga till alla vänster.
Den var god i alla fall.
Den var bra.
Ja. Smakar det bra?
Ja, den smakar inte.
Så verkligen som du har mumsat i.
Ja.
Bort.
Ja, exakt. Där.
Nu får ni inte ta för många här, för då rasar bolltornet.
Men du ska i alla fall passa på att lära våra kära nya vänsterlyssnare, vänsterjournalistlyssnare, de här 10, att Sverige gick ju från att vara utfattigt 1850 till att 1920 var liksom hyfsat välstånd. Det fanns absolut problem, det finns fortfarande problem, det fanns problem på 50-talet och 80-talet, men 1920 var hyfsat väl uppe då i välståndsligan. Västvärlden började ju skicka u-landsbistånd någonstans där 50-60-talet började väl bli mer liksom, och sen har det eskalerat. Varför har inte de kunnat gå då från urfattiga 1950 till hyfsat bra välstånd 1920? Mm. Det kanske är på grund av u-landsbeståndet. Mm. Eller så spelar u-landsbeståndet ingen roll.
Nej, men bara vana att få pengar utan något som helst slit.
Min lösning det är ju inte att ge mer bistånd eller ens behålla biståndet, utan det är ta bort biståndet till 100%. Ingenting ska vara kvar. Mm. Sen kan vi rikta så här katastrofbistånd om det blir översvämning, orkaner eller sådär. Men de måste klara sig själva, för det har vi gjort. Mm. Och om man inte tror att de här länderna klarar sig själva, då säger man samtidigt att det är något fel på dem. Ja. Då kan man gärna förklara det.
Jag skulle dock gå en annan väg, för jag menar att det finns befintligt bistånd som man bara kan låta vara kvar. Därför det finns bistånd som går till tältläger i krigszonen.
Ja, krigkatastrof. Nu Linus, bra. Nu får du köra din fråga. För jag tänkte en fråga.
Du gör ju väldigt så här spetsiga inlägg. De är ju både spetsiga vad avser ämne och sådär, men du framför dem ju också på ditt ganska spetsiga sätt. Det är inte så mycket om och men, inte så mycket men man får också se på den här aspekten och så. Och det är väl tanken i sig. Det ska ju gå bra så att säga.
Men har du tittat på alla mina?
Alla har tittat. Nej, men jag har ju faktiskt stått bredvid med
dem
några gånger. Vi har tittat på några också. Mm. Men då tänker jag direkt så här, vad hat och hot borde det vara en del som inkommer. Men också, för att inte göra det så svart, konstiga kommentarer som är liksom kanske bara anmärkningsvärda och roliga. Vad har du där? Vad har du att bjuda på? Vi kan börja med allvarliga. Alltså,
jag får ju väldigt mycket så här, det var någon gång jag fick ett pris på mitt huvud, som de då kallade klassiska gängspråk, att du har ett pris på ditt huvud, vilket betyder att om någon då hittar mig och mördar mig så får de den här summan pengar.
Hur mycket var det?
50 000, det var ingenting! Oj.
Nu hände det som du sa från början.
Ja, precis, jag viftar. Men vi gestikulerar mycket östeuropeer. Så här. Ja. Men, och det gjorde mig så jäkla besviken. Jag menar 50 000 är ju inga pengar för ett mord, så skulle jag säga på mig, skulle jag säga att det är ganska lite pengar.
Om det kommer någon jäkel med en pistol och säger att du får 60.
Ja, precis. Ja, det var så jag budar över det här. Liksom, fan, på sättet att ta fram spargrisen.
Men det har ju på riktigt hänt att någon som har blivit lejd till att bli mördad har ju sagt så här, ja men du, hur mycket skulle du, jag skulle få typ en halv miljon. Ja men du, jag betalade dig 1 miljon, så mördar du den som gav dig uppdraget.
Tänk att vara en sån hitman som bara behöver så här, förhandla sig till. Ja, sen, och jag tror Einar hade ett pris på sitt huvud och det var ju var 1 miljon. Mm. Så 50 000 är ganska... Ja.
Så du, men alltså, jag måste bara, det här är ju rätt allvarliga saker.
Ja, jag skulle precis lägga in det.
Ja, men alltså, har du polisanmält? Eller?
Ja, men det var alltså, ofta när det polisanmäls så leder det inte någon vart. Vilket är jätteolyckligt, men det är ju så här med internet. Folk kan ju skriva lite hur de vill och vad de vill och sen så gör de det anonymt och sen så leder inte det någonstans. Mm. För att det finns inte resurser och det finns inte möjlighet för polisen att utreda. Så det, ja, så tyvärr är det så, men det är någonting man får räkna med att alla inte det är lite det som är, jag tycker att det är konstigt att även fast man inte håller med någon, att man då ska hata och hota. Mm. Jag kan ju hålla med om att jag inte alls tycker att till exempel Centerpartiet och Annie Lööf driver en vettig, rimlig politik överhuvudtaget. Det betyder inte att jag skickar anonyma meddelanden till centerpartister att jag har ett pris på deras huvud, utan någonstans måste det finnas en under rimlighetens gräns att man ska kunna ha olika åsikter och därför inte liksom hota den på grund av detta.
Nej, men det är ju det som är demokrati. Det är ju att man har olika åsikter, ja. Man stöter och blöter dem, man kan göra det på, med humor, man kan göra det med spetsade och förlöjligande och allting sånt. Men så länge det är om en åsikt, så att säga, så är det okej. Okay. Men det där, när man går över till hot och sånt, då är man totalitär. Ja. Alltså, då beter man sig som i en diktatur, och då är man inte demokrat. Mm. Och det där tycker jag att medier och vi alla borde bli bättre på att klargöra det. Att nu är du inte demokrat. Nu är du totalitär och du agerar som en diktatur. Mm.
Men nu måste jag bara, jag har lite så här, jag är civilingenjör, så att jag liksom måste ha alla...
Jag ska återkomma sen till det roliga.
Alltså. Antal diagnoser, så precis. Så att jag måste bara liksom...
Antal diagnoser!
Han kan ju inte göra helt andra grejer bakom.
Ja, exakt. men det som... alltså, var det verkligen så att du kritiserade Centerpartiet och blev dödshotad av ortenfolk?
Nej.
Alltså, inte i den väldigt linjära sättet, utan det är ju mest att jag gör väldigt mycket på Annie Lööf och Centerpartiet. Men sen så var det i samband med att jag var med, jag kritiserade en person som heter VC Barre, som är en sån här gangsterrapp-snubbe. Som gangsterrappar, och jag vet inte om han är kriminell, jag har inte kollat upp hans domar eller så, men det är lajvar liksom i en kriminell liksom. Och då sa jag, han hade kallat en polis för, ursäkta mig, jävla horunga eller någonting, och då hade jag gjort ett inlägg på det och sagt, den här skräpkulturen ska inte vara i vårt land, vi ska respektera polisen. Och därefter började jag få väldigt mycket sådana anonyma meddelanden, och det var ju väldigt, ja, det fanns en ganska gemen, alltså så här, ja, det var kanske inte de bästa, mest välformulerade hoten, utan det var väldigt basala, dumma idéer.
Det man kan vänta sig.
Ja, det man kan vänta sig. Så det var inte bara Annie Lööf, utan det är generellt. Sen kan de dyka upp lite här och var, så ibland finns det inte någon direkt linjär linje från korrelation mellan en video och ett hot. Nej. Utan det kan vara att jag bara vaknar mitt i natten och får hot på skrivna till min Instagram eller Facebook eller så.
Men hur tar
men även
du
roliga
det?
Saker ska jag
nej,
säga.
Nej, det ska vi komma till. Men hur, alltså när du får ett sånt där ganska specifikt hot, jag har ju också fått sådana, så jag vet exakt hur jag reagerar, men hur reagerar du? Alltså jag är egentligen ute efter kort och lång sikt.
Jag reagerar inte så mycket, inte idag. Jag tycker att det är för jävligt att folk håller på så. Jag tycker att det är en dum mentalitet att människor tror att bara för att man skriver saker på internet att de inte existerar eller att det inte ska tas på allvar. Mm. Jag tycker att det är fruktansvärt, och jag tycker att näthat är fruktansvärt generellt sett. Men sen är jag en person som inte riktigt tar illa vid mig av såna där hot, för att jag tycker att de är direkt idiotiska, och det är idiotiska människor som ägnar sig åt det. Sen tar jag ju dem på allvar, men jag tar inte illa vid mig, men jag tar dem på allvar och försöker anmäla det i den mån det går. Och sådär, men jag får så mycket kärlek, alltså jag får 95% är så mycket positivt, att tack och lov så silar det liksom bort de onda, tråkiga. Jag tycker det är värre att jag har så här en flashback-tråd om min näsa. Att den är liksom, var är hon ifrån? Den är för stor, liksom, hon kan inte vara svensk. Så här, det tycker jag är mer så här, när man går på mitt utseende och så här, som kvinna. Och man, till exempel för några veckor sedan hade jag väldigt mycket gällande min vikt. Att jag inte var tillräckligt... att jag var för smal, att jag var för ful, att jag var för klen, att jag inte hade tillräckligt stor rumpa och så vidare och så vidare. Och det var liksom en sån sak som kvinna, och framförallt ung kvinna, det är ganska jobbigt att höra när man får konstant att man inte ser tillräckligt bra ut. Sånt kan vara ganska jobbigt på ens självförtroende och självkänsla. Eller inte självförtroende, självkänslan. Min självkänsla går ner lite. Men självförtroende försöker jag alltid hålla på topp. För att jag vet att jag pratar för väldigt många när jag gör mina videos. Så jag tycker att jag kan inte vika mig. jag behöver vara en röst för väldigt många unga tjejer där ute. Mm.
Men de som skriver sånt, de är ju sjuka huvud.
Ja, jag tror det.
Jag vill också flika in det att jag tror att eftersom de tycker egentligen att du ser bra ut, så måste de anmärka. Ja, men så här, det
är du som har skrivit det?
Erik kommer med sitt trollkonto.
Så kallad TS, trådstartare på
Flash.
Nej, men alltså, om det var en kvinna eller man för den delen som var ful på riktigt, det skulle aldrig debatteras den personens utseende.
Nej, så är det. Det
blir så.
Kanske lätt att hacka på någon som har ett självförtroende och som är väldigt igång och pratar och så, att det kanske är lättare för dem att hacka på mig, tycker de kanske.
Ja, men
jag tror att det du är inne på, alltså, jag tror att om det nu är tjejer som skriver här, säger vi, jag tror att de ser det som att de ger sig på någon som rimligen inte kan bli ledsen för det.
Mm.
Eller alltså,
ja, de tänker att... Ja.
Jag tror inte samma person...
De är avundsjuka kanske.
Ja, jag tror inte att samma person skulle ge sig på någon som var ful.
Nej, men det här, jag kommer direkt att tänka på Idol, det här sångtävlingen. Mm. Ja, men det var ju så här, du vet, du känner till Idol.
Jag känner till Idol.
Jag ska förklara vad jag menar. För att de första, jag tittar på typ första, andra säsongen. Då var de, alltså det var så otroligt osvenskt, för att där var det någon som kom in och gjorde bort sig, och de var så fruktansvärt taskiga mot den personen. Mm. Och man bara så här, vad är det som händer?
Men det var ju jätteunderhållande, det har ju gått över, så det är ju inte det längre.
Nej, exakt, precis. Nu tog du min spaning.
Ja, förlåt.
Ja, nej, men nu har man ju blivit lite mer svensk.
Jag har blivit jättepeko, de säger ingenting, de bara jublar varje gång.
Ja, och det är ju så här, liksom, om det är någon som går upp och sjunger falskt, den vanliga svenska reaktionen är så här, vad bra att du försökt, och alla kan, och det är liksom, hej och. Men om det kommer upp någon som typ tror att den är bra och liksom så här kommer jag, och så bara missar de en ton, då kan det vara så här, du, idag, det var inte din bästa dag idag, va? Och det är lite samma sak här, om du var ful på riktigt, då skulle ju folk inte göra någon grej av det, liksom. För då skulle det vara väldigt taskigt att liksom stampa på någon som är ful och, så här, och trycka in det, mula in det bara, du vet själv att du är ful och här har du lite mer, mula in det här. Medans, så att det är väldigt, väldigt svenskt, jantelag, du ska inte komma här och liksom tro att du ska liksom kritisera invandringen.
Exakt, helt justa.
Och tro att du är snygg. Liksom. För ja, du är ju det, men det ska du veta att du inte är. Vi har kollat upp din näsa här. Och sen har vi tagit fram Socialdemokraternas gamla dokument från Rasbiologisk institutet.
Och
där står att du kan inte vara svensk.
Exakt.
Ja, men jag ville komma till det egentligen från början, och det kan vi ju skippa.
Jag ska också säga de roliga sakerna.
Ja, absolut.
Ja, men får du väcka göra
det? Kommentarerna som är jobbiga, alltså rent hot eller hat och sånt. Visst är det så att effekten det ger på personen Rebecca är att efter ett tag i alla fall så är det en sak som driver dig snarare. Eller alltså att man blir ju starkare i det. Även om man kan reagera på liksom ett hot i början så att säga, men när det har gått en tid, alltså jag var egentligen vill komma till att de som gör det här, de vinner inget på det.
Nej, det gör de inte. De vinner ingenting på det. Utan, precis som du säger, tvärtom så blir man ju... Alltså, kortsiktigt så kanske man tar lite illa upp och man tycker att det är lite jobbigt. Självkänslan går ner lite och man tycker att det är fan, är det verkligen värt det? Men långsiktigt så är det ju precis som du säger. Man blir ju mer driven av att fortsätta stå på sig och fortsätta vara en röst för alla de, som jag sa innan, 95% som tycker att man gör ett bra jobb. Mm. Och då blir det ju bara starkare att man måste visa att, för att det är så många människor i vårt land som inte vågar prata om invandringen på fikarasterna. De vågar inte ha de åsikterna som jag till exempel delar med mig. För de är jag en ventil. Att de, när de tittar på mig och tänker, men gud, vågar hon verkligen säga de här sakerna, då är jag, eller förhoppningsvis kan agera lite jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det och samtidigt låta ödmjuk, men jag försöker vara ett föredöme för de människorna att faktiskt våga prata om de här sakerna som jag pratar om på Riks. För att det finns så många i vårt land som inte vågar och kan och blir straffade och får repressalier och blir uteslutna ur tjejgänget, de får sparken, vi har ju sett människor som har blivit uteslutna ur fackorganisationer och så vidare och så vidare och så vidare. Så ja, långsiktigt så är det ju bra att jag försöker hålla självförtroendet på topp. Mm.
Men, nu, jag sitter och längtar efter det roliga.
Det är inte så kul egentligen.
Ja, men lite kul.
Men jag glömmer ju mycket för att mycket händer väldigt ofta. Men jag brukar få roliga så här, kan du snälla skicka bilder på dina fötter? Det är ju alltid...
Jösses.
All right.
Det är alltid sådana, och det tycker jag är, jag gör det aldrig, men jag tycker att det är väldigt roligt, för att det känns som att jag gör så mycket, jag pratar om så mycket politik och samhällsproblem och liksom allt sånt här, och sen så är det någon jävel där ute som bara säger, jag skiter i vad du tycker och tänker, jag vill bara ha en bild på dina fötter.
Ja, det är lite gulligt, för det är creepy som fan, men det är ett gulligt creepy.
Och sen så har jag också, jag har många killar med invandrarbakgrund, eller många, några stycken har hört av sig och sagt att din lilla rasistjävel, nu kommer jag träffa mig några gånger så ska jag ändra på din syn på mig.
Jaha, då tror jag att du tycker att alla är
ja, alltså typ så här att om du bara träffar mig någon gång så ska jag se till att du kommer ändra din uppfattning om invandrare. Och sen så finns det även de som säger så här, om det är någon som ska utvisa mig så är det du. Det är väldigt så här konstiga.
De skriver upp, va?
Nej.
De som erbjuder det, menar
jag. Ja, eller hur? Okej, då vet jag. Då går jag till utvisningslappen här och skriver upp det helt namn.
Men det är ju perfekt karriärväg för dig. Generaldirektör för Återvandringsverket.
Skriv till mig om ni vill att jag utvisar er. Liksom. Nej. Stackarna. Det är lite skämt. Och så.
Ja, men jag vill bara säga det också, att Linus, du har ju kontoret bredvid. Alltså, Rebecca behöver ju inte skicka en bild på hennes fötter.
Ja, men
du
kan
bara
gå in
och...
Nej, precis. Det är anonymt. Det är så här, lin och sen så understreck us. Liksom. Vem kan det vara? Nej, skämt åsido.
Ja, du var på väg att fråga något, Dick, eller?
Nej, kommentaren var det liksom att det slås av att en del tar åt sig av återvandringspolitik om man sköter sig och precis som du har gjort det, då finns det ju absolut inga skäl till att ta åt sig.
Nej.
Utan det är måste de som bara, om man inte sköter sig, de som inte har rätt att vara här som det handlar om.
Ja, och om man ska höra av sig till Rebecca för att visa att man är en trevlig person, då har man missförstått allt.
Ja, verkligen.
Jag har totalt missförstått allt. Men jag har ju varit med om det där också tidigare i min partikarriär. Alltså tjejer med annan bakgrund än svensk som tror att om de får ta fika med mig, då kommer jag ändra mig. Jag vet redan att det finns otroligt många fantastiska invandrare. Det har liksom aldrig varit en diskussion, så ta det med någon annan.
Precis. Men det är märkligt att det fortfarande liksom ligger kvar.
Ja.
Där.
Nej, men alltså, jag slås dagligen av människor som bara så här, har väldigt, väldigt konstiga uppfattningar av vad jag tycker och tillskriver mig åsikter som jag inte alls har sagt överhuvudtaget, och tror att det skulle vara liksom att jag vill utvisa varenda en och kan. Och nu på senare dag har det varit framförallt på Twitter, men då kan du väl återvandra själv då, du är ändå rumän och så vidare. Och mitt svar brukar alltid vara, ja, men om jag våldtar någon och skjuter någon annan i huvudet, ja, men då kanske jag ska åka tillbaka. Liksom. Så här, då, om min pappa väljer att gruppvåldta en kvinna, då kanske inte han ska vara i det här landet. Liksom. Det är så här, jag brukar tycka att det är ganska rimlig, ett rimligt svar, och då brukar de säga ja, det har du rätt i. Ja.
Om man hade fått 15 barn och levt på bidrag.
Ja, precis. Var går gränsen liksom?
Nej, men okej. Men några frågor till. Hade du någon mer? För nu har jag...
Jag kommer säkert komma på några, men jag har inga...
Nej, men då...
Du har avslutningsgrej, men den
är redan. Just det var sången.
Men då har jag... Två avslutande frågor.
Ja.
Och det ena är, vad tror du om media om, låt säga, 5-10 år? Vart går riktningen? För du är ändå en del av liksom att kanske förändra mediebilden. Det här med att politiska partier faktiskt äger och finansierar media, det är ju något nytt.
Mm. Ja, Centern har hållit på rätt länge för sig.
Men jag kan se hur Svensson har
det. Det är papperstidningar.
Ja, det är papperstidningar. Ja, jo, men, exakt, men det är jättebra, Linus.
Men du sa media, annars hade jag inte sagt så.
Nej, okej, men... Riksa är något annat, det är lite mer agendadrivet. Centern, det var ju inte så, de här bondetidningarna, det var kanske inte så liksom,
landsortstidningar,
det var ju kanske inte så uttalat agendadrivet på det sättet. Men
Aftonbladet är ju rätt vidrigt alltså.
Ja, och det ägs ju bara nu, tror jag, 1% av LO. Eller ja, så har de sålt
den också.
Men
det är uppenbart att det är en propagandacentral för socialdemokratism.
Ja. Så här, vad tror du? Tror du att det liksom kommer bli mer tydligt polariserat? För Riks hymlar ju inte med att man för ut ett sverigedemokratiskt budskap. Men det finns ju fortfarande väldigt många som säger att men vi är typ neutrala.
Mm.
Men som absolut inte är det.
Mm. Liksom, det var därför jag nämnde Aftonbladet. Ja, för jag tycker det är ett bra exempel.
Ja.
För att hellre, liksom, nu vet jag inte vad sossarnas webbsatsning heter. Den är rolig i alla fall.
Kanslihusvänstern.
Ja, den är skitrolig.
Är du den? De har ju en tittare.
Nej, men jag har bara sett på avvägar. Men det har ju varit jättekul. Mm. Jag har sett skärmdumpar och sånt där mest. Och då ser man inte tittarna.
Men, de stackarna.
Men det är verkligen kul. Det är lytisk
komik. Kul på vilket sätt?
Ja, men lytisk komik. Alltså, det är, jag kan inte förstå hur man kan göra det så dåligt.
Nej.
Men det spelar ingen roll.
Nu var det Rebecka som du fick frågan.
Ja. Jag vet inte ens vad jag var. Så
att, ja, nej, men jag tror att det är början på något stort.
Bara för stort för SD eller tror att det här kommer
nej,
bli
jag,
liksom,
jag, nej, alltså medieklimatet generellt. För man märker mer och mer skepticismen kring public service och framförallt de pengarna som de får årligen, är väl 8 miljarder eller någonting. Och då också, precis som Linus säger, Aftonbladet, det blir mer och mer liksom kritik och mer hur hyckleriet bara blir så, eller kanske fler och fler som blir medvetna om hyckleriet. Ja. Mm. Och jag tror att det är då lättare att faktiskt veta när man till exempel då som Riks, som är väldigt öppna med hur den här liksom konservativa nyhetskanalen och så, att man är väldigt öppen med det, att det blir lättare för tittaren och läsaren att veta vad de ska förhålla sig till, snarare än att vi försöker indoktrinera någonting under anonyma namn och liksom neutrala ståndpunkter, utan man vet lite vad man får när man tittar. Och sen så finns det ju väldigt många, har vi ett väldigt stort spektrum om hur vi lägger fram våra nyheter, vem som läser upp den. Denise är till exempel väldigt neutral, och vi har till exempel Rickard som är lite mer resonabel, och sen har vi mig som är lite mer pang på rödbetan liksom. Ja. Och jag tror att om man bara tittar på Riks, det har blivit jättepopulärt. Det har blivit fantastiskt bra. Från en liksom idé till det här i praktiken. Det är jättekul att se. Så uppenbarligen är väldigt många människor trötta på det medielandskapet som har varit i Sverige under dessa år. Och jag tror att desto mer den här vänstern försöker driva en så här politiskt korrekt agenda, desto mer så kommer bara behovet och efterfrågan på alternativ media vara större. Så jag tror att detta är början på någonting väldigt stort. Ja, och ersätta etablissemanget.
Det var faktiskt det jag skulle säga när du avbröt mig.
Vilken tur att vår gäst
hon sa det bättre. Men min poäng var i alla fall att jag ser hellre, om jag är nyhetskonsument, så ser jag hellre kanslihusvänstern än Aftonbladet.
Mm.
Därför att de säger i alla fall att de är sossar. Jag förstår att det här är propaganda jag får.
Exakt.
Det kan ju finnas fakta i det som är jätteintressant för mig. Precis som om man tittar på Riks.
Mm.
Men att läsa Aftonbladet och tro att nu ska jag få lite nyheter här, det är ju bara propaganda. I princip, det är klart att det finns några riktiga nyhetsartiklar, men i princip bara propaganda. Anders Lindberg, han är väldigt, väldigt, väldigt balanserad och inte alls obstinat på något sätt. Men om jag får lägga till Rebeckas spaning, så tror jag att vi kanske kommer växa fram objektiva medier som vi inte har haft så särskilt mycket av i det här landet. För det finns såklart också en efterfrågan på.
Jo, jag tror att det är inne i liksom ett omformning, vad säger man, ett skede där det skiftar på media. Mm. Liksom, fram till 70-80-talet så att säga, då hade de en ärlig strävan att vara, som det heter, konsekvensneutrala. Mm. Det vill säga att man skulle rapportera nyhet oavsett vem som gynnas och missgynnas.
Ja,
det är det som är journalistisk professionalism.
Ja.
Men då börjar man sen, och det som Wolodarski sen har döpt det till, agendasättande journalistik, då blir medierna en sorts partipolitiska aktörer, opinionsbildare. Ja, mm. Och då är det bättre att partierna själva gör det,
ja,
och står bakom det. Då, vet ju, då är det ju en varudeklaration gentemot tittarna. Så jag håller helt med att det går in i det att man vill veta vad man får.
Ja,
att man inte köper någonting där det är en falsk varudeklaration. Så att säga. Och, men sen så hoppas jag, precis som Linus Winnu, att det kommer tillbaks en neutral och konsekvensneutral riktig journalistik, för att vi som är mer åt opinionsbildande hållet, vi är ju inte de som kan vara ute och gräva upp samhällsavslöjande nyheter, så att säga. Så att jag hoppas att det kan komma tillbaks riktig journalistik. Liksom.
Det du säger nu, det är egentligen det som jag fick utstå ett drev för inte så länge sedan, eller ja, det var några år sedan nu, när jag skrev att journalister som nyhetsjournalister som ägnar sin liksom gärning åt att vinkla och liksom försköna eller
gynna en viss aktör.
Exakt, är nationens fiender.
Mm.
Och det är de ju, därför att de är demokratins fiender. Mm. Eftersom demokratin bygger på att journalister som säger sig vara objektiva också är det.
Mm.
Och journalister som inte är objektiva också är tydliga med att de inte är.
Mm.
För då är det helt okej.
Okay. Ja, precis.
Bara så att du vet. Så du är
det.
Det
är helt okej.
Okay. Ja, nej, men tack. Ja, men jag tycker att det är helt okej. Okay. Sen är jag väldigt så här ödmjuk kring att kalla mig själv journalist.
Mm.
Jag brukar alltid säga, eller brukar alltid, men de två intervjuerna jag faktiskt ställt upp i, och nu då tredje, så jag kan säga det här också. Jag brukar alltid säga att jag har ingen respekt för svenska journalister. Och det är lite min ingång till varför jag på Riks kan vara så, alltså lite hårdare mot till exempel Jonna Sima och liksom hela den här biten, att jag i dagsläget har de orsakat den här nästan, inte förakt, men ett drivande hos mig, en ådra som vill sätta dem lite på plats, för att jag tycker, jag har ingen respekt för hur de har drivit journalistik under dessa åren och hur de fortsätter göra det.
Och istället så fick hon sjunde sånt tal.
Ja, precis. Men så nu, ja, stackaren. Ja.
Ja.
Hon var inte helt redo på det. Hon var väldigt oförberedd. Alltså, men hon hade skrivit till mig: jag vill gärna vara med dig under din inspelning. Och då hade hon väl formulerat sig på ett sätt som jag trodde att, ja, men varsågod, så ska du få vara med.
Ja, hon fick mer än vad hon bad om.
Ja.
Men det var ju Aftonblad Kultur som publicerade den. Det blev ju rätt. Det var inga grova...
Nej, det var inga konstigheter alls. Det var... Ja. Så det var ju tur.
Men ja, du får hoppas att du uppnår liksom Donald Trumps status. Liksom att de avskyr dig, men de är tvungna att ha med dig för att sälja lösnummer.
Jag tror att det var lite det, för att det är inte precis som att Aftonbladet någonsin skulle vilja ha med mig egentligen i någonting. Så jag tror att det var lite så här ambivalent, så här, vi hat kärlek mot att intervjua mig.
Klickjakt.
Ja, kanske lite.
Ja, precis.
Men ja, man får ju bara bli, som du säger, tillräckligt stor för att de måste förhålla sig till en.
Mm. Tills de stänger av dig på riktigt, som de gjorde med Trump.
Ja. Nej.
Men då har du några gyllene år, 4-5.
Då kommer du kanske, gå på ålder.
Ja.
Många år.
Ja. Stänger av dig när du är 78.
Mm.
Nej, men då kommer vi till nästa fråga. För nu, först frågar jag då hur du såg på medierna om 5-10 år. Men var tror du att du själv är om 5-10 år? Det behöver inte vara så exakt på årtalet, men jorden kommer gå under om 8 år.
Ja, just det. Klimat, ja, precis, med Miljöpartiet. Men, så, ja, har ju sagt att jag kommer ju dö.
Du behöver inte vara lika exakt på dagen. Liksom.
det är en jättebra fråga, för att jag har aldrig... Alltså, jag har ju så här pluggat ekonomi och marknadsföring, trodde att jag skulle jobba med det, gjorde aldrig det, började jobba med jag bodde i Skåne, så att jag aldrig skulle flytta till Stockholm, gjorde det. När jag sa att jag aldrig skulle jobba med liksom politik eller kommunikation, började jag göra det. Så det jag kommer säga att jag aldrig kommer göra, det är det kommer bli. Så jag vågar inte riktigt uttala mig.
Då ska du säga att du kommer aldrig bli multimiljardär.
Ja, exakt. Jag kommer aldrig bara så här, bli ekonomiskt oberoende. Men jag tror att om mitt mål är att göra nytta för det här landet. Så om det finns något sätt som jag skulle kunna göra, om jag sitter där på en egen YouTube-kanal om några år och fortsätter skrika och fortsätter liksom så här, om det gör någon nytta eller om det finns någonstans på någon position där jag kan göra något som hjälper det här landet framåt, så är det gärna där jag skulle vilja vara. Jag ser mig inte själv någon annanstans, tror jag.
Det är otroligt glädjande att höra, för att det är liksom, det är lite den känslan jag fick när jag började närma mig Sverigedemokraterna, att men här har vi folk som faktiskt brinner för någonting. De brinner för att rädda landet, och de kanske inte bryr sig om så mycket att de blir smutskastade i hemkommunen eller hembygden, att de blir av med jobbet eller, alltså de vill göra skillnad, de gör någonting bra liksom. Och jag tror så här att det är någonting som kommer göra att partiet kommer gå segrande ur den här striden. Nu får man akta sig för att säga de ord, för då tror ju strid. Då
seger
tror ju,
eller död?
Ja, precis. Då tror man att man ska liksom kärnvapenstrid. Men det är liksom metaforiskt. Ja. För att, jag menar, om sossarna till exempel fortsätter att krympa, det blir färre som blir avlönade av partiapparaten. Och så lämnar de och gör någonting annat. Ja, men jag tror att det är extremt viktigt att ha den inställningen.
Sen tror jag inte att jag kommer få så många andra jobb med tanke på min position på riksdagen.
Men jag tror inte att de har någon...
Kanske i Skåne.
Sopa gatorna, tror jag.
Ja, alltså, det var bara en så här jätteanonym fabriksjobb när jag får peruk och liksom byta hårfärg och så här, så att ingen känner igen mig. Mm. Vad har du gjort de senaste åren? Va? Här, jag har varit ute och rest. Liksom. Suttit i fängelse. Liksom.
Ja, jag satt för trippelmord. Ja, jag bara inte jobba för Rix.
Då får jag jobb på Bulletin kanske. Oj, 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 oj.
Det där får bli så här.
Ja, förlåt.
Nej, du kan få vara inhyrd konsult åt vdn.
Ja, eller så. Ja, men då så. Det kanske finns hopp även för mig om 10 år. Vi får se.
Vem vet? Han som ville ha selfie på dina fötter kanske... Ja.
Jag får börja sälja fotosäljning.
Ja.
Oh, nej.
OnlyFans.
Frågan om det kommer gå runt. Jag tror inte det blir så många.
Alltså, det är inte antalet, det är ju vad de är beredda att betala.
Alltså, jag har riktigt fula fötter, så jag vill bara så här, en brasklapp för alla där ute som efterfrågar. Ni kommer bli besvikna. För att jag har fått min pappas fötter. Ja, men...
Vad har han istället?
Ja, nu går det ut så här.
Det blir bra. Nu kan du skicka en bild på hans fötter.
Ja, men jag får se. Så jag tar pengarna, så får jag skicka en bild på pappas fötter. Ja.
Med rött nagellack.
Stackarn. Jag var över jul. Nej, så jag ska ner till Skåne och hälsa på föräldrarna över jul. Och sen så bara när pappa sover tar jag så här lite bilder. Så fattar han inte vad det är som händer. Liksom.
Du, liksom, ja, du ser ut att vara liksom 25, men dina fötter är så fan inte som att tillhöra.
Storlek 46 liksom. Ja.
Det är lite slut.
Då var det dags att avrunda.
Ja,
men jag tänkte så här, det är 2 dagar till julafton. Det är ändå. Jag har tagit med min mössa.
Ja, det var fjol.
Jag kan ta den, för att det var så trevligt.
Så varmt. Ja. Nu får ju du vax också.
Den var lite varm.
Ja, det blev väldigt varm efter. Ja. Problemet var att jag fick en massa konstiga frisyr. Problem. Ja. Men det gör ingenting.
Det har jag också.
Ja, du känner igen det.
Ja, jag har grava frisyrproblem faktiskt. Fast de är lite mer permanenta än dina.
Jag trodde du väckade din fru bara, ligger det lätt? skämt åsido, det är ju jul nu. Framförallt för de som lyssnar och tittar.
Dan för dan.
Det är dan för dan. Och då tänkte jag, då tar jag över ditt jobb här, så frågar jag dig, vad ska du göra i jul, Erik? Och vad brukar ni göra på jul? Säg något härligt, mysigt.
Fira med familjen. Mm. Det är heligt liksom. Mm. Och när jag var liten så, alltså det var så otroligt självklart för mig att vara hemma med gran och julmat. Och liksom, jag var enda barnet, så att, det var ju bara vi tre. Liksom, men det var så
varenda julafton?
Ja. Varenda jul,
det var vi, jag sa det var rena julafton.
Det var
men det var ett tråkigt skämt.
Alena. Ja. Men i alla fall och sen skulle kom mina föräldrar på att nej, men vi åker någonstans. Så vi, och jag förstod inte vad de menade. Ska vi resa bort över jul och nyår. Så här, men vad menar ni liksom? Det kan man inte göra. Så här, jo, men Erik, så här, vi tar med oss julklappar och så här. Ja, okej då. Så här. Men,
ja, var helt förstörd.
Ja, precis. Det var så här, rubbade min världsbild. Liksom. Man kan ju inte fira jul.
Hur gammal var du då?
Ja, då var jag var inte...
35.
Ja, precis. Jag får ju okej då. Ja, jag var inte superung. Jag kanske var 12-13. Mm. Så att det var ändå så här. Mm. Men nu är man ju tillbaka.
Du trodde fortfarande på tomten i alla fall.
Finns det inte han eller vad menar du?
Ja, fortsätt.
Nej, men det, så att det, men det är nu man tillbaka där när man är egen familj så här, att det är lite heligt. Man reser inte gärna bort över jul. Så att det var kort fråga, långt svar.
Nej, men det var jättebra svar. Ja. Mm.
Går frågan till Rebecca?
Det tycker jag. Ja. Men gärna med fokus på något kul som ni gör, inte bara så här vara med familjen.
Ingen
kritik mot dig, Erik.
Jag vill också säga tack så mycket för att jag fick komma hit. Det var jättetrevligt. Och var roligt att få vara sig själv en stund och inte Riks-Rebecca. Men det känns som att jag börjar bli så lite schizofren. Men vad är jag nu? Men vi brukar faktiskt samlas med familjen och sen så dricker vi lite palinka, behåller lite så här kulturellt och sen så brukar vi antagligen bråka över politiska åsikter med släkten och sen så brukar vi faktiskt grilla. Vi grillar varje jul.
Ja. Vill ni skinka då?
Nej, vi brukar grilla lamm. Brukar vi grilla och det är vår grej, vi grillar alltid, vilken högtiden är, nyår, jul, påsk, vi grillar alltid.
Det är som den svenska delen av traditionen, det är ju att alltid äta sill på alla högtider.
Ja, precis.
Men vi grillar på alla högtider.
Och pappan stackaren, han är ju alltid så, det är många gånger så snöar det ju, eller det regnar och det är pissigt och det är kallt liksom. Och så står han där med paraply och, liksom, och så har han är ju också ingenjör. Så han har ju sån här luft, vad heter det, kompressor med sån lufttryck. Ja, ja, ja. Så istället för att stå och liksom så här veva fram elden så står han så psh, 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 med paraply och försöker få igång elden. Med. Ja, så det är grillåret om för oss. Så det blir även på julen.
Men då måste jag fråga, men menar du att han är ingenjör och fortfarande kör med kolgrill?
Mm. Nej, utan han har byggt någon slags egen grill.
Fast han har eldat med kol.
För ja, det gör han.
Ja, det finns, jag kan säga
det
så här,
blir mycket bättre. Det blir
ja, men det bryr sig väl inte en ingenjör om?
Nej,
såklart.
Han är ingenjör
och
lyssnar. Han är gammal. Han är väl så konstigt för att det är gammal med det. Han tar på sig samma gamla stövlar och samma gamla överall och går ut och liksom står och lyfter och har sig. Så det är bara tradition att det ska vara på det sättet.
Man får ju dricka öl längre tid om man har en koleldad grill.
Mm. Whisky.
Ja,
whisky blir det.
Ja, okay.
Eller palinka.
Eller palinka, ja. Men är det inte, förlåt, du ska också få svara, men är det inte lite så här manligt att inte bara förlita sig helt på att grillen, alltså så här, om man ändå alltid har kunnat grilla med kol, att man ska säga, ah, nu ska jag vara fancy pansy. Men ursäkta bara... alla män som tar jätteilla upp nu, jag vågar inte. Jag sa att nu ska jag, så ska man ha sån här cool gasol med några LED-lampor och så här porrbelysning och allt möjligt liksom. Att man bara kör med den här klassiska kolgrillen.
Ja, jag tycker det.
Eller hur?
Jag kör alltid med kol. Jag har funderat på att köpa gasol några gånger. Jag uppfattar att jag använder
på det. Nej, det är på julen.
Och då har jag känt att i så fall måste jag ha två grillar. För vissa saker går ju bra att göra på en gasolgrill.
Mm.
Men andra saker smakar inte alls lika bra. Dina lammfiléer i somras, de var ju perfekta. Och det är en sån sak som man vill göra på en gasolgrill. Liksom. För det här var full kontroll.
Lammet grönsaker ska vara... kan man göra snyggt och bra på gasolgrill.
Vissa andra saker, till exempel en bra bit gris, vill man ju ha. Den ska ju smaka liksom bensen och liksom... Du vet, det ska vara...
Ja. Nu blir jag jättesugen.
Nej, jag med. Jag
med. Nu är det din tur.
Jag har inte sådana här roliga grejer, men jag tycker liksom barn tycker jag hör till. Liksom, både när man själv var det, och det visar liksom vilken annan värld det var. Det vi tyckte var så otroligt roligt på jul var ju att det var morgon-tv klockan 9 just på julafton och Scooby-Doo. En timme med liksom barnprogram på julafton.
Tecknat,
ja, precis. Klockan 9 då de här dagarna. dagarna, julafton och framåt. Nej, och sen när man vuxen så har jag varit nere i Göteborg då, det uppvuxen med, och nu har det varit syskonbarnen då, att syrran har ju 4 ungar nu, men då börjar de bli lite stora. Men för jag tycker det roliga är ju liksom att se barnen öppna julklappar.
Ja,
så
det är
liksom, så att man längtat efter.
Ja, det är klart.
Får några tråkiga jular, men sen är det väl barnbarn?
Ja, just det, precis.
Ja. En transportsträcka däremellan.
Ja, just det.
Hur är det för dig då, Linus?
Ja, det blir lite flängande i år. Vi ska fira med fruns mor och syster, en av systrarna. Och sen så ska vi förhoppningsvis åka upp till Örnsköldsvik. Min jul är ju liksom den som man har. Det är ju barndomens jul som man har kvar. Liksom. Mm. Och det är ju att vara uppe i Örnsköldsvik. Och då har vi alltid åkt upp, alltså fort skolan har slutat. I år skulle det bli ganska sent, har jag förstått, eller?
Julen?
Ja.
Det kommer ju på helgen, eller
vad? Nej, men skolan slutar typ 23.
Ja, julen är kort i år. Det är arbetsgivarnas jul. Det är julafton på fredag och så lördag söndag.
Ja, så du slutar skolan, du vet, för du har barn. Skolan slutar 23.
Precis. Idag tror jag att det är någon... Det är alltså sista dagen är ju lite avslutningsdag. Mm. Så att, ja, någonstans där, 21-22. Mm. Mm.
Mm. Ja, nej, men sen så ska vi då åka upp till Örnsköldsvik som jag alltid var i när jag var liten. Men då kommer vi inte vara där över själva julafton. Men det är inte det viktiga. Det viktiga är att det är förbaskat mycket snö. Och ibland så får man se norrsken.
Ja, vad trevligt.
Och ibland så är det stjärnklart och då är det jäkligt coolt. Och framförallt så är det ju, jag ska försöka, jag och frun har sagt att vi ska ta telefonen, vi ska bestämma 2 tider på dygnet då vi får slå av flygläge. Ja. Och liksom, kanske göra något jobb eller sådär, eller skriva på Facebook att vi lever. Men i övrigt så ska jag försöka verkligen ta det riktigt, riktigt, riktigt lugnt.
Ja,
och sen så blir det ju en vit jul för mig. Och det är faktiskt, brukar det bli, ska jag säga. Men däremot så tycker jag att vi kanske skulle ha tagit den diskussionen tidigare, inser jag nu. Men det här debaclet om alkohol varenda jul, det tycker jag är lite konstigt. För jag tycker att det är självklart att om man inte fullt ut hanterar alkohol, då ska man alltid ha en vit jul om man är med barn.
Ja, ja.
Mm. Jag tycker att varje gång barn är inblandat generellt kan jag tycka att det ska vara mer eller mindre återhållsamt.
Framförallt på individplanet. Mm. Alltså det är det här jag tycker är så konstigt. För att, du nämnde ju palinka där. Mm. Det är fantastiskt. Jag sa dock nej till en palinka i förrgår, men skitsamma. Alltså, Sverige är så marinerat i den här kollektivismen att det ska vara så här... Jag tycker man ska ha en vit jul och det ska du också ha.
Och då ska man tvinga det på alla.
Ja, år, liksom. Och jag tycker så här, om man inte hanterar alkohol, då ska man alltid ha vitt. Mm. Blir man en idiot när man dricker sprit, då ska man strunta i att dricka sprit alltid. Mm. Det är liksom inte någonting som någon annan ska ta ansvar för. Du vet ju om du blir en idiot av sprit. Mm. Det är möjligt att du inte vet det när du är 15-16 år.
Nej.
Men då får du veta det ganska snart. Mm. När du vet huruvida du hanterar alkohol eller inte, då får du ta beslutet, ska jag dricka alkohol eller inte? Och då, jag menar, jag känner väldigt många människor som absolut gärna får dricka sprit, gärna nära mina barn. Mm. Och jag känner andra som absolut inte får göra det. Mm. Men det är så konstigt att det ska bli så här kollektiv.
Men är det inte varje år? Är det inte samma diskussion varje år? Det känns som att vi borde ändå ha lärt oss ett och annat.
Ja, parollen borde inte vara vit jul, utan parollen borde vara så här, du ska ha ett vitt år. Alla år. Ja.
Visa ord.
Ja. Jag kommer inte dricka av flera skäl, inte minst för att jag ska köra bil och sådär. Och sen ska jag vara hos min mor som är absolutist och det är liksom, jag känner mig inte bekväm med att dricka alkohol.
Nej, okay.
Och jag tycker att det är skönt att liksom inte göra det under perioder också för den delen, så det är inga konstigheter med det. Men jag tycker det här liksom påbudet från andra att man ska ha en vit jul. Fuck you. Jag dricker väl sprit om jag vill.
Fuck you.
Ja, men det är ett engelskt uttryck.
Ja, precis. Det vill vi inte.
Ja, precis. Vad betyder det?
Idka självbefläckelse.
Ända sedan man började översätta filmer, tror jag, alltså med undertexter, så tror jag att man har översatt det med typ dra åt helvete.
Ja, just det. Mm.
Ja, det beror antagligen på lite kontext, eftersom fuck you kan användas i typ 1 miljon. Mm. Men jag förstår vad du menar.
Jag fick höra det en jul när jag gick på gymnasiet, liksom bara avslutande så här, jag blev så jäkla trött på det här med att man skulle köpa, släkten blev bara större och större hela tiden och alla skulle föda barn och alla skulle gifta sig med någon, och så blev det så mycket julklappar att jag, som när jag nu gick på gymnasiet, hade inte så mycket pengar över, och min släkt är väldigt så här, alla ska ha var sin julklapp och vi kör ju inte julklappsleken, och
alla fick alla varsitt fuck you.
Ja, men jag fick ett stort, för att jag på just då så hade min gymnasie en egen bibliotek, och då innan jul så hade de lagt fram lite gallrade böcker som de då så här stämplade att de här får ni ta för att de här kommer slängas ändå. Mm. Och då hade de ju på baksidan så här en stämpel där det så här gallrade böcker, typ ta och jag var fan ni vill med dem liksom. Och då tog jag 25 sådana och delade ut dem som julklappar till alla mina släktingar. Så att jag inte behövde lägga pengar på julklappar, och jag kan säga att jag fick ett väldigt stort fuck you av min släkt. Ja, precis. Exakt. Så om ni har tips för er som behöver betala elräkningarna istället denna jul, så gallrade böcker.
Mycket bra. Men där svarade du nästan på vad du kommer göra om 5 eller 10 år. Du kommer ju bli entreprenör.
Ja, eller jag är så företagsam.
Kostnad noll.
Ja, precis. Ja. Glädje minus. Ja, så det är så. Mm.
Ja, jo, men då måste jag avsluta med en grej. Men jag är programledare, så får jag göra det. Det var några jular sedan, det är kanske 10 år sedan och sånt där. Fick jag en bok av mina föräldrar. Och så öppnade jag en. Men så här, den verkar ju använd. Så här. Ja, sa pappa. Ja, jag läste den innan.
Ja, det var bra. Ja. Vi måste påminna om en sak också. Ja. Mm. För att traditionen bjuder ju att man på julafton lyssnar på vårt första julavsnitt med Mattias Karlsson.
Just det.
2019.
Ja. Julölsspecial.
Ja, det finns även, just det, vad heter det? Julstäng med julöl eller något sånt.
Ja, precis. Jag ställde väl typ 3 frågor om julöl. Jag var lite sådär, och ställde följdfrågor och sådär. För att jag ville få fram det till att julölen var den äldsta traditionen.
Jaha. Ja.
Och jag vet inte om Mattias, han svarade liksom lite undvikande först och sen tryckte jag på igen. Liksom, och så här. Ja, det blev
väldigt roligt avsnitt. Så att, och det är ju tradition, jag ska lyssna på det på julafton. Mm. Och jag tror inte att vi återlägger ut det på YouTube, för det finns redan en repris utlagd förra julen. Mm. Så det kan man hitta.
Man får använda ett sökprogram som heter Google, tror jag.
Man kan också länka det under.
Ja, det kan man göra. Absolut, bra idé. Det gör vi.
Du kan hålla upp en skylt i Riks nästa gång. Ja.
Omstår alla nytillkomna lyssnare som är tittare att på YouTube så är det fortfarande då inte bild på det avsnittet, utan det är ett ljudavsnitt.
Just det. Mm.
Och det är tradition att på julafton då ska man inte titta på någon podd, utan då ska man lyssna på
det. Ja, just det.
Kan man göra medan man klämmer på paketen eller något annat.
Ja, eller klä granen eller så man tar ut den.
Eller klä av granen.
Ja. Mm. Ja, men det gör man Daniel. Va? Rebecka, du sa ju för några minuter sedan här att du var väldigt glad att få komma hit, men det är ingenting emot vad vi är över att du var här. Så jättekul att du kom.
Jättetack.
Och tack för det.
Mm.
Och god jul allihopa.
Ja.
Tack för att alla var här, Dick, Linus.
God jul allihopa.
Och tack för att ni har tittat och lyssnat och hållit ut i hela 1 timme och 41 minuter och 13 sekunder. Vi hörs framöver. God jul och hej då.
Hej.
God jul.